Du lyssnar på Bletchley Park, Kodernas krig av Andreas Marklund. Inläst av mig, Anton Körberg. The geese that laid the golden eggs and never cackled. Winston Churchill om kodknäckarna vid Bletchley Park. Döden i djupet. Östra Medelhavet någonstans i farvattnen mellan Suezkanalens norra mynning och Tel Aviv den 30 oktober 1942. Exakt hur de tog sig över till den sjunkande ubåten är oklart. Enligt vissa källor hade de kastat sig i havet och simmat nakna genom vattenmassorna för att hinna fram i tid. Andra gör gällande att de äntrade ubåten genom att hoppa från fören av den brittiska torpedbåten HMS Petard då den styrde in mot sidan av den skadeskjutna motståndaren. Men överkom de, alla fyra, drypande våta och styvnackat beslutsamma och förmodligen alldeles skräckslagna. Timmen var slagen, väntans tid var över. Dags att gå från ord till handling. Obönhörligen. De skulle ner i buken av den läckande undervattensfarkosten för att söka fram en av den tyska krigsmaktens allra djupast förborgade och beskyddade hemligheter. De skulle finna en väg in i Triton, den tyska ubåtsflottans krypterade kommunikationssystem, inom den brittiska underrättelsetjänsten känd som Shark, eller Haj. Sedan den 1 februari 1942 hade detta kommunikationssystem varit ogenomträngligt för de allierade. Då hade högste chefen för den tyska ubåtsflottan, amiral Karl Dönitz, nämligen introducerat en ny version av kryptomaskinen Enigma som vida översteg alla tidigare modeller i säkerhet och kryptologisk komplexitet. Tiden efter detta ödesdigra datum hade bokstavligt talat varit mörk för den allierade krigsansträngningen. Kommunikationen mellan Dönitz och hans vargflockar av ubåtar var oåtkomlig. Samtidigt växte mängderna av torpederade handelsskepp till alarmerande nivåer på den allierade sidan. Hundratals handelsskepp gick förlorade i Atlantens svarta vatten med manskap, krigsmateriel och livsnödvändiga förnödenheter. Slaget om Atlanten. De bittra striderna om försörjningslinjerna mellan Storbritannien och hennes allierade på andra sidan havet befann sig i en kritisk fas, vars utgång skulle få en avgörande betydelse för den globala kampen mot Hitlers tredje rike och de naziledda axelmakterna. Detta var det världshistoriska ödesdrama som vilade på axlarna av de fyra individer som gjorde sig redo att klättra ner i U-559. En 2 år gammal tysk krigsubåt av typen 7C, 67 meter lång från för till akter. Den dödsbringande svarta farkosten hade cirkulerat i Medelhavet sedan hösten 1941. För att understödja generalfältmarskalk Erwin Rommels ökentrupper i Nordafrika genom att sänka allierade förnödenhetsfartyg. Men nu var hon illa däran. Kort tid innan gryningen den 30 oktober hade ubåten upptäckts av ett brittiskt spaningsflyg i samband med att hon sände en kort sjöväderrapport som avslutning på ett i övrigt händelselöst patrulleringsuppdrag. Fyra torpedbåtar tog upp jakten och klockan 12.57 på eftermiddagen hade Petard fällt de första sjunkbomberna. Efter 10 timmars intensiv jakt, några minuter innan klockan 11 på kvällen, hade U-559 slutligen tvingats upp till ytan och beskjutits med maskingevär och tunga sjövärnskanoner. Ett gapande hål hade slitits upp vid basen av stridsledningstornet och vågorna sköljde in över det illa tillknycklade skrovet. Överlevande tyska besättningsmän kastade sig ut i havet och deras rop på hjälp ekade genom natten. Bordningspatrullen från Petard bestod uteslutande av yngre män, samtliga under 30 år. Anförare var förstelöjtnant Anthony Fasson. Några månader dessförinnan hade denne skäggige unge skotte ingått en pakt med torpedbåtens befälhavare, kommendörlöjtnant Mark Thornton, om att fånga in ett exemplar ur den tyska ubåtsflottan och tömma den på kodböcker och annan krypteringsutrustning. Vid sin sida hade löjtnanten 2 matroser, Colin Grazier och Ken Lacroix. Där jämte en 15-årig kökspojke vid namn Tommy Brown. Som på egen...